Dreamcatcher is someone who follows their dream and vision that no one else sees or believes. With a hunger and burning desire inside them, they know that nothing is impossible.
Det här avsnittet sponsras av MCP Malmö Capital Partners som erbjuder spännande investeringsmöjligheter i onoterade bolag och fastighetsaffärer.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Gisek Ekonomipartner, en digital redovisningsbyrå som erbjuder smarta lösningar inom ekonomi, redovisning och affärsrådgivning.
Välkomna till dagens avsnitt. Vi sitter här med Jimmy Widén, grundare och ägare av 3SA. Jimmy, kul att vara här.
Tackar. Kul att ni kom. Synd på vädret bara. Jag är ledsen. Beklagar. Ja, men 320 soldagar, men ni tog med i molnet.
Du kan inte styra allt, men det är ändå varmt i luften här. Men Jimmy, för oss som inte vet vem du är och våra lyssnare, berätta lite kort. Vem är Jimmy?
Jimmy Widén, jag är 39 år nu. Helt otroligt. Tiden har gått ganska snabbt. Känns man förlorade 3 år under covid ungefär, för jag har alltid en stor födelsedagsfest. Och den senaste jag hade, då var jag 35 här nere och hade en jättefest. Och sen den nästa jag hade, då fyllde jag 39 och hade en ännu större fest. Men tiden har gått ganska snabbt sen jag flyttade hit för 6 år sedan. Och innan dess jobbade jag i mediebranschen i 13-14 år, var på TV4 i 7 år och sen hade jag egna delägda produktionsbolag.
Ja, vad gjorde du på TV4
då? All reklamförsäljning. Så att jag kom in där och fick ett otroligt roligt jobb redan när jag var 21. Mitt jobb var egentligen att sno printpengar. Pengar från annonsörer som investerade i lokal dagstidningar. Typ Metro, Stockholm City och sådana tidningar som fanns på den tiden. Och få dem att investera i lokal tv-reklam i TV4. Så det var ett otroligt roligt jobb. Lärde mig det ganska snabbt, vilket jag inte kanske hade förväntat mig för att jag var så pass ung. Jag hade väldigt duktiga kollegor som var lite äldre än mig själv. Jag var 21 och jag tror den yngsta var 32 när jag började på TV4. Så det var nästan som att få en liksom dubbel Harvard-utbildning i business samtidigt som man tjänade bra pengar och hade otroligt roligt. Så där var jag 7 år och jag var med och byggde nästan 100 startups från scratch. Så det var väldigt vanligt mellan åren 2005 och 2012 när TV var, som jag kallade det, världens största skyltfönster, men också världens bästa skyltfönster i form av att verkligen få effekt på marknadsinvesteringarna. Det gav så otroligt mycket till annonsörerna, men det gav också otroligt mycket till mig. Jag lärde mig jättemycket från duktiga entreprenörer som kom till TV4 och valde att komma till TV4 före alla andra medier för att de skulle lansera sin business. För det var ganska uppenbart för dem att om vi syns med vårt varumärke i Sveriges största skyltfönster så kommer vi få en effekt. Sen var frågan hur mycket effekt och vad skulle det kosta och vad kostade deras produkter. Så att därifrån knöt jag ett jättestort nätverk. Och under tiden höll jag på och gjorde lite bostadskarriär själv. Jag flyttade sanslöst många gånger i Stockholm City.
Flyttar du eller?
Ja, man kan väl kalla det, fast jag flyttade ju in överallt hela tiden och egentligen bara stageade om. Men jag märkte tidigt att jag hade ett öga för fastigheter. Så att jag lärde mig allting som mäklare kan i Sverige. Jag tog hela kurslitteraturen, pluggade den vid sidan av att jag jobbade på TV4 bara för att jag ville förstå hur mäklarna jobbade när de skulle sälja mina bostäder. Mm. Men jag hade inte en tanke på att jobba med det själv, för att jag trivdes jättebra med min karriär. Men en lång historia kort, så började marknaden gå ner lite grann i Sverige. Jag köpte min första semesterbostad nere i Marbella med 100% syfte att hyra ut den och vara här själv. Så som en ren investering. Men när jag gjorde det så märkte jag ganska snabbt att kompetensen hos mäklarna här nere på de stora svenska varumärkena i Sverige som också fanns representerade här, den var inte i närheten av vad jag hade förväntat mig. Och då såg jag en lucka i marknaden och tänkte att om jag tar min kompetens inom marketing och mitt nätverk med framgångsrika människor i min telefon och flyttar ner hit och gör all marknadsföring på kommunikation på mottagarens villkor som jag kallar, och istället visa hur är livet i Marbella, vad gör man här med rörlig film, istället för att försöka sälja en specifik bostad och hoppas att du hittar exakt rätt kund för den specifika bostaden, så byggde jag affärsplanen på istället att vara köpmäklare, och det är 3SA state, 3 steps ahead som det betyder, det är vi fortfarande. Så att vi är i första hand köpmäklare och vi har tillgång till 100% av allt till salu i Marbella. Så egentligen kan man säga att businessen här nere är raka motsatsen till vad den är i Sverige. I Sverige äger du listingen och kunden kommer när du har sagt att de får komma tillsammans med alla andra kunder och 12.45 stängs dörren. Så det är en helt annan typ av manipulationsförsäljning i Sverige versus hur det funkar här. Här är ett mer gediget arbete bakom från mäklaren för att hitta rätt objekt till den specifika familjen och deras specifika intressen och syfte med investeringen. Sen dess så har hur mycket som helst hänt här nere med covid, som var startskott egentligen över hela världen till att flytta fram positionen för digitala möten. Jag skulle säga ungefär 7 år före sin tid helt plötsligt. På grund av covid, eller tack vare för mig. Därför att när jag flyttade hit så sålde vi 95% holiday homes till 55-åringar plus. Nu säljer vi 40% permanent living till 155 nationaliteter. Och har en genomsnittskund som är 46 år med 2 barn som då flyttar hit halvtid eller heltid. Och sätter ungarna i skolan. Så att covid har förändrat egentligen hela världens bostadsmarknad så här. Och Marbella är ju definitivt i pole position-ledet i Formel 1 om man säger så. Tillsammans med, skulle jag säga, Dubai som vi öppnade kontor i också för ett par år sedan nu. Och det beror ju på att Marbella har ett jättemycket bättre klimat än vad man har i norra Europa. Men det beror också på att man har väldigt bra skolor och infrastruktur och en berikande kultur i form av många nationaliteter. Kollar du på skolorna idag där mina kunder sätter sina ungar i skolan, så har du typ 90-98 nationaliteter i vissa utav dem. Så barnen lär sig 4-5 språk och får dessutom lära känna massa olika kulturer i sin egen generation. Vilket betyder att man skulle kunna dra slutsatsen att om 10 år så har 2 globala unicornbolag startats från Marbella tack vare förändringen sen covid med digitala möten.
Nej, men det, vi läste den här som Forbes släppte häromdagen, väl, att Malaga var väl nummer 1 i hela världen.
Ja.
Och nummer 2 i Alicante.
Och jag tror det var 4 städer i Spanien på den listan och Dubai var nummer 2.
Okay.
Och Malaga var nummer 1.
Yeah.
Så att jag har min business idag på Costa del Sol som är Malaga och Marbella. Och sen i Dubai. Så jag tycker jag har pinpointat det här ganska bra. För 6-7 år sedan när jag gjorde affärsplanen.
Och då var det ju...
Ja, exakt.
Fler steg egentligen. Men om vi tittar på, du var ju med på den här dokumentären på SVT för inte så länge sedan. För i Sverige är det ju många som svartmålar Marbella ju, på grund av mycket som har hänt här nere, mycket kriminalitet i svenska medier. Hur känner du av och märker av det här?
Det där är ganska intressant, därför att när man har jobbat själv i mediebranschen i 13-14 år så vet man ju hur media funkar. Mm. Och vad det här egentligen handlar om är att Sverige är livrädda för att man förlorar skatteintäkter i form av att många rika människor väljer att lämna Sverige. Så att det som media har målat upp från Marbella är ju 100% bullshit. Speciellt om man jämför det med hur kriminaliteten ser ut i Sverige eller i Belgien eller Tyskland eller Frankrike eller Holland. Norge till och med börjar komma nu också. så är kriminaliteten obefintlig här nere per capita. Och det i sig är ju någonting som jag är helt övertygad om att det är regeringarna mer eller mindre som ligger bakom och försöka behålla pengarna i landet. Därför att tittar du på konsumtionskraften i Marbella idag och det som tidigare kallades för lågsäsong, till exempel nu när ni sitter här 30 november. Mm. Det var ju stendött här när jag flyttade hit 30 november. Det fanns ju inte en människa på gatorna. Och nu är det fullt. Mm. Så när ni går ut och käkar nu torsdag, fredag, lördag här, då måste ni boka bord. Och det har gått från 140 till 155 nationaliteter. Varav 5-6 av de nationaliteterna är kopplade till kriget i Ukraina. Som såklart är hur tragiskt som helst. Men som också är en viktig parameter för svensken att förstå, som många gånger tänker från Sverige och ut. Här nere måste man tänka från världen och in. Och en rik svensk är väldigt fattig i Marbella. Mm. Och svensken står för 10,9% av köpkraften. Men har i år på grund av den extremt svaga kronan gått ner till 3,2%. Samtidigt är polacker 8,4% av köpkraften. Och en rik polack är 4 gånger rikare än en rik svensk. Mm. Så man måste sätta saker och ting till i en makrorelation när man pratar om Marbella. Och det gäller då även till exempel kriminaliteten. Så att SVT när de kom ner hit och hade som agenda att de skulle svartmåla Marbella för någonting som hände 2018. Liksom, de fick inte ihop den storyn. Mm. Så att det blev nästan pinsamt att se för deras skull. För mig blev det ju som en bra reklamfilm och jag har ju fått hur mycket lead som helst från det. Så det var ju bara att tacka och ta emot. Men det var ju också lite på grund av att jag var förberedd på att det de sa att de skulle göra här nere troligtvis inte var sant. Och det SVT sa, vilket jag har dokumenterat på både mail och sms, det var att de skulle göra en jättefin dokumentär om Marbella från Fiskeby på 70-talet till en världsmetropol för rika människor. Det var inte riktigt det.
Nej, vi båda har ju sett den och det var ju egentligen bara att framhäva
kriminaliteten.
Jan Emanuel var ju också med Soldat i sitt hus och ja, pushade också på deras agenda. Men du var ju, ja, gjorde ditt jobb, presenterade objekten. Och det som du säger i Sverige just nu, det är ju mycket hög kriminalitet.
Ja, det har ju inte att jämföra.
Men jag tror så här att, bara så att man lyfter perspektivet lite grann. Vi säljer inte bostäder här nere ens på topp 5-listan på grund av kriminaliteten i Sverige. Det finns säkert vissa familjer som tycker att de känner sig otrygga också. Den primära anledningen till att vi säljer bostäder här nere är för att människor efter covid i synnerhet vill ha en bättre life quality. Och man vill ha mer tid med familjen. Och man vill få mer value for money. För idag så kan man säga att, jag brukar skämta och säga att det finns en sak jag har gemensamt med Elon Musk. Kan ni gissa vad det är?
Pengarna.
Nej. Det är, han har också bara 24 timmar per dygn. Så att jag skämtar lite och vänder på det. Men det jag försöker poängtera med det här är att alla människor oavsett vem de är har bara 24 timmar per dygn. Och samhället ställer större och större krav på vad vi hinner leverera på de 24 timmarna. Jag har till exempel 1000 notifikationer om dagen i min telefon och 12 timmar skärmtid. Det är sådär kul. Mm. Även om jag gör något som jag älskar och har världens roligaste jobb och hjälper människor till ett bättre liv och har en otrolig tacksamhet tillbaka från dem, så är det här ett extremt tidskrävande och energikrävande jobb. Det har du också i många andra länder i norra Sverige, men där har du dessutom ett helt annat klimat. Så att man får sätta saker och ting i relation och sen covid så har ju helt plötsligt möjligheterna för otroligt många yrkeskategorier och branscher skapat möjligheten att jobba vart som helst ifrån. Så att beroende på vad du har för business, om du liksom räknar lite baklänges så tänker jag att Stockholms innerstad har väl 1,1 miljon invånare, tror jag, 1,2. Här har vi 320 000, men 155 nationaliteter. Så måste man förstå att om vi är överens om att digitala möten har exploderat och förändrat för väldigt många människor, och så tar vi och bryter ner det till bara entreprenörer, alltså bara ägare av bolag och bara personer i höga positioner eller i styrelseordförande positioner, så kan vi vara överens om att det är tiotals miljoner människor inom de 155 nationaliteter som jag pratar om. Det räcker med att en bråkdel av dem väljer att flytta hit, så har vi helt plötsligt dubblat permanent boendestyrkan här. Vilket såklart också dubblar konsumtionskraften. Så att intäkterna för Spanien på foreign capital har ju exploderat, men har fortfarande inte ens naggats i kanten för vad som komma skall, enligt min bedömning. Så att kommande 5, 6, 7 år, då kommer vi se en extrem inflyttning här av permanentboende i kundgruppen som inte är kriminella. Vilket gör att skulle man då gå tillbaka till just den delen, så blir kriminella en grav minoritet här nere över tid. Och du ser inte dem ens idag, men du kommer absolut inte se dem längre fram. Så att det är ett intressant perspektiv att titta på det på det sättet. Det var en fiskeby på 70-talet. Det har varit en fantastisk semesterort fram tills innan covid, och är nu kanske världens mest exklusivaste destination att bo på permanent. Och det utvecklas bara till det bättre med häftiga internationella restauranger, fler skolor som öppnar upp, tunga hotellkedjor. Så att det är lite if you snooze you lose kommande 5-6 år på att investera här nere.
Ja, och du har ändå lyckats bygga upp och ta en stark position här med ditt bolag.
Ja,
trots att konkurrensen är ju stenhård.
Ja, det är 18 000 mäklare.
Ja, och som du sagt själv, du jobbar 14-15 timmar varje dag. Hur kombinerar du liksom balansen med, ja, med på det personliga planet, familjelivet, hur gör du där?
Det har ju blivit lite skadat, eller det har blivit lite eftersatt på grund av att jag flyttade hit när jag var 33. Hade då precis blivit singel. Nu har jag flickvän sedan 2 år tillbaka, och förhoppningsvis så kommer vi skaffa familj tillsammans och så vidare. Hon jobbar dessutom, hon jobbar jättemycket själv också. Det är en otroligt bra miljö och klimat att ha familj i det här. Men med tanke på yrket så, och med tanke på min också kanske ganska stenhårda målbild av mig själv, vad jag vill åstadkomma, så har jag inte riktigt prioriterat den delen, utan istället prioriterat att bygga upp ett sustainable bolag. Men step by step nu, så vore det skönt om liksom inflation, räntor, covid, krig, allt möjligt la sig och vi kom in i en lite mer normal ett normalt liv i hela världen. Och då blir det lite lättare att få en balans och jobba igenom de delarna också, om du förstår mig.
Ja, men det, vi ser ju här bakom där och på, ja, resten av ditt kontor, ett urval av alla objekt som du har sålt. Det visar ju också att du har ett stort driv.
Absolut.
Kan du ta oss tillbaka liksom, ja, från och med att du var lite yngre, hur liksom du byggt upp drivet, sätta mål, hur har du format dig själv som person i yngre dag, om vi säger så?
Jag hade en jättebra uppväxt. Jag hade en pappa som jobbade otroligt mycket. Han var typ topp 3 tyngsta personen i Sverige på att implementera internet i Sverige. Så att han jobbade extremt mycket och var min stora idol, kan man säga. Och så hade jag en otroligt bra och liksom varm, hjärtefull mamma som tog den delen i uppfostran. Men hon var också mycket hemma med mig och min 4 år yngre bror. Och så jobbade pappa. Men sen kom IT-kraschen och när den kom så förlorade min pappa allt. Mer eller mindre över en natt, gick in i väggen, alla de grejer som ingen människa ska behöva gå igenom. Så jag började jobba otroligt tidigt för att kunna försörja mig själv och oss i familjen. Därför att det var liksom, det var så illa. Och jag tror att det var där någonstans, ihop med att jag också var väldigt aktiv i många sporter på ganska hög nivå, som jag fick en sån här tävlingsinstinkt i ryggmärgen, som är otroligt svår att bara träna sig till. Du bara får den, eller så har du den inte. Så att jag har väl någonstans underliggande alltid velat skapa någonting som min pappa med lite oflyt förlorade. Så det tror jag har varit en så här underliggande drivkraft som jag inte riktigt har förstått förrän nu när man börjar zooma ut lite grann. För att absolut, jag är jättestolt över vad jag har skapat här. Men jag har också väldigt svårt ibland att greppa att vi har faktiskt sålt bostäder för 4 miljarder. Mm. Och liksom, det är otroligt, det är en sak om du franchisar ett stort internationellt bolag som Engel & Völke eller Knight Frank eller Sotheby's eller liknande. Då får du ju leads från de kontoren över hela världen. De har ju en helt annan affärsidé än mig. Det här är ju, bolaget är ju egenägt av mig utan finansiering. Så att egentligen har vår finansiering varit mitt nätverk från tidigare yrken där jag gjorde många människor framgångsrika. Och de, tack vare det förtroendet, har gett förtroendet tillbaka till mig och hjälpa dem att investera. Och sen ge nya kunder. Men när man får lite perspektiv ibland, någon gång mellan 14 och 15 timmen per dag när man jobbar, så är det klart att jag kan bli också lite sentimental i att shit.
Det har ändå byggt upp. Alltså,
det har bara gått 6 år. Och liksom,
ja. Det är det som är svårt, att liksom ändå se på det man har gjort. För man tänker hela tiden på nästa steg. Så man stannar inte upp i nuet och njuter ändå av okej, men jag har sålt så här mycket. Men du nämnde där i början att du tog en motgång och vände den egentligen till någonting som skapar en låga inom dig. Ja. Som triggar dig. Du hade liksom förutsättningarna till att ta ett jobb. Vilket jobb var det och hur gammal var du då?
Jag började som diskare på Pizza Hut när jag var mellan 13 och 14.
Ja, och kombinerade det med...
Jag gick ju i skolan, absolut. Men jag var inte... Jag tror att när jag gick ut första klass så berättade min mormor att jag hade ringt henne och sagt att nu är jag klar. Jag kommer inte komma tillbaka. Jag kan matematik, jag kan svenska, jag kan allting. Men så den där storyn har jag fått höra några gånger av min familj. Men det stämmer nog delvis också, för att jag kände aldrig riktigt att skola var för mig. Jag var ganska säker på vad jag ville. Jag ville jobba med business, jag ville göra affärer. Jag gillar att få nöjda kunder och liksom få den typen av attention tillbaka från dem när de är nöjda. Det har alltid varit min drivkraft. Mycket mer än pengar. Pengar har liksom, ja, det kommer ju om du gör ett bra jobb. Men det är inte därför jag går upp på morgonen. Jag går upp på morgonen för att vara bäst på det jag gör. Och så har jag alltid varit. Och jag tror att om man liksom ska ge någon lyssnare ett tips när man tänker på business generellt, så jag brukar jämföra att bygga ett bolag med åldern på ett barn upp till att man blir vuxen. Så att jag har haft det här bolaget i 6 år nu. Och när du är 6 år har du inte ens börjat första klass. Så att det är ganska intressant om du ser det i det perspektivet. Många ger upp ett bolag efter 1 år eller 2 år. Men du kan inte ens prata när du är 1 eller 2 år. Så att om du ser det på det sättet när det kommer till business. Och är mycket mer långsiktig och mycket mer fokuserad på maratonvinsten. Och inte 100 metersloppen. Och absolut aldrig pengar. Då har du en riktigt bra chans att bygga någonting starkt över tid.
Och det är ett bra tips ju. Men det är ju lättare sagt än gjort oss, och speciellt för många i den nya generationen som vi ser, vi har liksom resultat så här snabbt. Mm. Man ser liksom din livsstil, man ser du har sålt, men det är ju ett hårt jobb där bakom. Vad skulle du säga är det viktigaste? Liksom, disciplin är ju, tycker vi i alla fall, väldigt viktigt. Även att fast du inte känner för det, fast du inte är motiverad, så ska du ändå gå upp varje dag och ge 110%. Hur jobbar du med de mentala bitarna, om vi säger så?
När jag flyttade ner hit så gjorde jag två SWOT-analyser. En för marknaden inom business och sen en för mig som privatperson. För jag var ganska... Jag insåg efter det liv som jag hade levt med mycket middagar, representation, fester i mediebranschen, allting sånt, så insåg jag att den enda som kan sabba den här affärsplanen egentligen, som jag gav till fyra stycken väldigt duktiga entreprenörsvänner, och alla fyra kom tillbaka och sa wow, jag vill investera. Varpå jag sa, det får du inte, men tack, då kanske det kommer funka i alla fall. Så var jag medveten om att den enda som kan sabba det här, det är mig, det är Jimmy Widén som privatperson. Så att första 1,5 åren här nere så stängde jag av telefonen varje fredag och tog en still noct, en sömntablett, och gick och la mig tidigt för att inte gå ut och bränna pengar jag hade tjänat. Och istället återinvesterade jag i stort sett 90% tillbaka i bolaget och tillbaka i marketing. Och tack vare att jag hade byggt så många bolag inom marketing så visste jag liksom i ryggmärgen, men också by experience, så visste jag att ett starkt varumärke kommer över tid alltid hålla oavsett konjunktur. Och det har varit vårt absolut bästa vapen genom de här krångliga tiderna som vi ändå har gått igenom under de här 6 åren. Det enda året som har varit ett liksom normalår, det var 2021. Alla andra år har det varit någon form av jätteproblem i världen. Och i år har det största problemet för oss i den här branschen här nere mot svenska varit eurokursen. Så att hela tiden är det någonting som liksom strular. Men återinvesterar man tillbaka det man tjänar i marketing och vågar göra det och leva snålt, då får man till slut catch-up-effekten.
Vad är det endgame för dig? Var tar du slut? Kommer du ta slut?
Jag kommer aldrig ta slut. Nej, nej, men endgame för mig, det som jag har byggt upp är, vi har en, till skillnad från våra konkurrenter här nere, så har vi en one-stop-shop på riktigt.
Vad ingår i den servicen liksom?
Vi köper bostäderna åt kunderna. Självklart säljer vi till dem som vi säljer också.
Men bara om vi bryter ner det. Låt oss säga att jag är i Sverige och har en budget på så här, 1 miljon euro. Så ringer jag dig, Jimmy, jag söker ett hus med pool, havsutsikt. Så går du ut och screenar marknaden. Är det så det funkar eller?
Absolut, men vi gör en lite större brief-analys på dig först. För att du tror kanske att du vill ha någonting. Och när vi har gjort analysen av dig så kanske vi inser att det där är bra fast det här är bättre. Så vårt jobb är att försöka tänka lite mer som en reklambyrå. Och verkligen försöka hitta vad är bäst för dig. Vad är den bästa investeringen ställt i relation till analysen av dig versus vad du då kanske trodde i områden och utsikt och kvaliteter och antal sovrum och you name it. Därför att här nere så är det en helt annan marknad än i Sverige. Om du ska köpa en bostad i Sverige så vet du att du vill köpa på Birkagatan och du vill ha sekelskift och du behöver 3 sovrum för att din fru är gravid. Här nere är det helt andra förutsättningar. Här är det mer, jag vill ha solen, jag vill ha life quality, jag vill ha nära till restauranger. Okej, men skola då? Ja, just det. Så att det är otroligt många mer aspekter att ta in här. Samtidigt som det också bara är 12-15 minuter med bil vart du än bor. Så att det är inte så att du i alla fall kommer ha en timme och en kvart från Nacka in till Östermalm där du har kontoret. Och det piskar inte regn på framrutan heller samtidigt som du sitter i telefon.
Nej, jag gillar dina stories du brukar lägga upp när du kör här i Marbella, så taggar du svenska adresser här.
Och jag skämtar ju såklart bara om det, men det är lite roligt ställt i relation till att väldigt många känner fortfarande i Sverige att Sverige är världens bästa land. Mm. Men I'm sorry, det är det inte. Men det kommer du kanske inte förstå förrän du bor utanför Sverige. För jag var jättenöjd med mitt liv i Sverige i 33 år också.
Vad hände liksom att du tog beslutet när du taggade till Spanien?
Nej, men det var att jag kände att det vi gjorde där och då i produktionsbranschen gick för långsamt. Det var för mycket jobb för lite bang for the buck liksom. Vi försökte flytta linjär kommunikation till digital distribution i form av content marketing kan man säga. Så att istället för att Nike gjorde 30 sekunders reklamspot i TV försökte vi få Nike att göra ett program med influencers och distribuera det på digitala kanaler. Jäkligt smart, men vi var 6 år före vår tid. Mm. Och jag kände bara att det vore kul att testa hur mycket jag egentligen kan om marketing i någonting helt eget. Sen blev det så att jag gjorde en analys av marknaden. Jag visste att digitala möten förr eller senare skulle explodera och förändra sättet vi människor bor på idag. Och i synnerhet för dem som har lite mer välbärgad ekonomi. Jag hade ingen aning om att covid skulle komma och ta hela min affärsplan 7 år före sin tid. Men jag var helt övertygad om att förr eller senare kommer människor välja att bo i en bättre life quality. Och det förstod jag ju först efter att jag hade spenderat en hel del holiday time här nere i min egna semesterbostad. Så det var inte så att jag köpte den och sen direkt bestämde mig för att flytta hit. Utan det var under ett och ett halvt år från 2015 och framåt som idén växte. Och jag analyserade marknaden.
Ja, så det var inget liksom något som triggade dig, någonting som hände och utlöste det. Okej, men nu är jag trött på att liksom leva ekologilivet i Sverige. För du tjänar bra pengar ju.
Jag tjänade bra pengar på TV4, men jag tjänade inte så bra pengar när vi höll på med produktionsbolagen. Okay. Men det gick runt liksom ekonomiskt. Men min sidoinkomst var ju egentligen att köpa och sälja bostäder i Sverige. Och den marknaden dog. Så det var väl egentligen triggerfaktorn. Att jag kände att nu har jag liksom ingen turboeffekt ekonomiskt vid sidan av. Så jag måste testa det här. För åtminstone veta på dödsbädden om det inte funkade. Och att jag provade. Istället för att ligga på dödsbädden och tänka, undra vad som hade hänt med mitt liv om jag tog den där chansen när jag hade det på tungan. Liksom.
Man vill inte ångra sig. Men vad skulle du säga är den största motgången du upplevt i livet? Och hur har du hanterat den? Inte businessmässigt.
Nej, men när min morfar gick bort så det var väldigt, väldigt jobbigt. Han var en otrolig inspiration till mig. Och det är exakt samtidigt som mina föräldrar skilde sig, farmor och farfar dog, till och med katten dog, 2 av mina vänner dog. Allting skedde egentligen under ett och ett halvt års tid när jag var mitt i puberteten. Så det var en väldigt, väldigt tuff period där jag tappade lite grann mig själv. Började umgås med fel människor kan man väl säga på ett sätt och jag förlorade hela linjen av att göra en stabil karriär ett tag. Innan jag till slut hittade mig själv igen när jag var någonstans 18-19. Och satte fullt spett på att göra en stabil karriär istället. Men mitt mål var nog alltid egentligen att bli hög chef, om man säger så. Inom försäljning. Så att jag hade aldrig riktigt något mål att jag ska driva eget. Det var någonting som växte fram under tiden jag jobbade med väldigt många entreprenörer själv och blev inspirerad av dem. Så det tror jag också är viktigt, att man liksom är öppen under livet. Att man inte bara bestämmer sig för att jag ska bli polis och sen så lyssnar man inte på andra signaler. Därför att det sker ju saker i livet som man går igenom som kan forma dig som person på ett både bra och dåligt sätt. Skillnaden är ju hur du förvaltar de sakerna eller de påverkningsdelarna.
Det är mycket med mindset att göra ju.
Absolut.
Hur man reagerar på det. Men hur ser du på, har du haft liksom en en mentor i livet här som hjälpt dig?
Nej, egentligen inte, utan min största inspiration var ju alltid min pappa inom business, min mamma inom man säger hjärta och hjärna. Men jag har nog aldrig riktigt, jag har alltid tävlat lite grann med mig själv. Jag kan läsa självbiografier av människor ibland, och jag tycker att det är väldigt intressant därför att man får deras perspektiv på det. Men jag tror att jag kollar väldigt sällan på konkurrenter också, vad de gör. Jag har en tydlig plan på hur vi ska göra och försöker få oss att vara bäst på det vi kan påverka. Jag tror att det är för mig i alla fall ett stort framgångskoncept, och hela tiden försöka bli bättre än vad det var igår, om du förstår vad
jag menar. Ja, men jag håller med. Och vissa har, eller alla har inte redan att de har någon att tävla mot, för de tittar hela tiden på konkurrenter och så byter man, men man ska inte bara tävla mot sig själv. Och har du inte liksom skapat en bild av dig själv som du vill tävla mot, så behöver du göra det, för att som du säger, varje dag blir lite bättre, lite bättre, lite bättre. Men du ska också implementera det i praktiken.
Ja, visst.
Och vad har du för tips där till liksom våra lyssnare, att okej, men jag ska hålla och göra det som jag intalar mig själv? Är det att skriva ner varje dag sina mål eller vad?
Det jag gjorde från att jag var 15 år, och jag har inte slutat med det i huvudet, men jag har slutat göra det med papper och penna. Det beror nog snarare på att jag typ inte kan skriva längre. Men när jag var yngre så skrev jag alltid ner tydliga 3- och 5-årsplaner. Och så följde jag dem. Och jag tycker att om man kollar tillbaka på det jag har skrivit från att jag var 15 år, så är det ganska mycket bättre än vad jag trodde. Vilket är skitkul så. Men mitt mål var väl alltid att om du siktar riktigt, riktigt högt och kommer halvvägs, så är det i alla fall väsentligt mycket bättre än vad du var när du började sikta.
Det känns som en djungel när jag ska välja en firma som ska hjälpa mig med löpande bokföring, bokslut, årsredovisning, deklaration. Ja, du vet, det som jag tycker är tråkigt. Hur löser du det?
Vi använder oss av Gisek Ekonomipartner, som erbjuder oss en helhetslösning till fasta priser. Vi vet exakt hur mycket vi ska betala till en fast månadskostnad, och Gisek är tydliga från början med sitt upplägg och priser, vilket känns bra och tryggt för oss.
Det är exakt det som jag är ute efter. En fast redovisningsbyrå till en fast pris. Var hittar jag dem?
Besök www.jisek.se och kontakta någon i teamet.
Jag tror att, bara för att svara på vad du sa med endgame, så vi kommer fortsätta utveckla bolaget. Jag är helt övertygad om att vi kommer öppna på fler destinationer än i Marbella och Dubai. Vi kommer försöka följa kunden och tänka, vart mår vår kundgrupp bäst? Och hur kan vi hjälpa dem att få mer tid för sin familj och för sin business och så vidare. Och det i sin tur kommer ju såklart skapa över tiden en sustainable business för mig, där jag förhoppningsvis får mer tid över till min egen familj. Men jag ser ju inte min egen personlighet i att jag ska hålla på och spela golf hela dagarna, för att det kommer jag tycka är pisstråkigt efter 2 veckor. Så att det är nog mycket möjligt att jag om 5-6 år, när bolaget rullar lite mer av sig själv, går tillbaka till det som var min passion i så många år innan, vilket är medieinvesteringar. Och med största sannolikhet hjälper andra företag att göra smarta medieinvesteringar och går tillbaka lite grann till att kanske hjälpa startups, investera i startups och vara lite överallt. För att det tycker jag är kul. Jag kommer aldrig sitta och säga att jag är fastighetsmäklare, med all respekt för människor i Sverige till exempel som har gått 3 års utbildning och en ganska svår utbildning. Jag har läst hela den kurslitteraturen, men man har ingen nytta av den överhuvudtaget i Spanien. Här handlar det om att vara en otroligt serviceinriktad individ som har koll på 8-10 olika instanser runt omkring affären och försöka vara på riktigt steget före, så att affärerna går igenom. Det är otroligt komplex försäljning här nere. Och absolut inte likt hur man säljer bostäder i Sverige. Och jag tror att min personlighet och min kunskap från andra, från tidigare business är nyckeln till att jag är duktig på att sälja bostäder här nere. Men jag säljer egentligen inte bostäder, utan jag säljer vår helhetslösning och hjälper kunderna till ett bättre liv och mer tid. Så vi är mer en integrationsbyrå, skulle man kunna kalla det, än en mäklarbyrå. Och jag är väl mer duktigast på liksom inge förtroende och hjälpa kunderna att göra en bra affär, snarare än att jag har stenkoll på hur många kvadratmeter det är i ett specifikt sovrum. Så att, ja.
Du säljer livsstil helt enkelt till dina kunder.
Absolut, och den säljer sig självt idag på ett mycket enklare sätt än man gjorde för 6-7 år sedan när jag flyttade hit. På grund av att det är så otroligt många mer människor som bor här idag och använder sociala medier, och de har vänner. En intressant parameter bara att ta lite i beaktning, det är att vi har gjort 400 affärer, eller 425 tror jag det är nu typ, sen jag startade bolaget. Och det har aldrig hänt, inte ens en gång, att en kund har kommit in på kontoret igen efter 1 år eller 3 år eller 4 år och sagt att Jimmy, det var nice att bo här och tack, och det var liksom toppen, men vi vill sälja och flytta tillbaka dit vi kom från. Det har alltså aldrig hänt. Och det är ingenting som är unikt för min mäklarbyrå, utan det är väldigt sammanhängande för Marbella generellt. Alla trivs här nere och känner att de får ett bättre liv här nere. Så att tillförseln blir större och större och större tack vare alla parametrar vi har talat om. Men det är ytterst få som vill sälja något. Så kusten växer.
Ja, vi säljer det här. Det är mycket som byggs och utvecklas här. Men om vi tittar på hur mycket omsätter ni hittills i år?
Förra året sålde vi bostäder för drygt 1 miljard. I år är vi lite under det på grund av eurokursen och på grund av att vi inte riktigt såg den komma så snabbt och därför inte har lyckats ställa om så snabbt som vi hade behövt till exempel polacker, rumäner, holländare, amerikanare. Amerikanare kommer jättestarkt. Så att vi ligger lite under det, men nästa år ska vi sälja för 1,5 miljard.
Ja, och hur många anställda är det idag?
Vi är 6 mäklare inklusive mig, och vi är 10 admin marketing.
Och det här med marketing, vi har ju sett att du är väldigt aktiv med content, sociala medier. Vi känner ju att många företag, speciellt i Sverige, underskattar liksom det klientellet som finns på TikTok och Instagram. Vad tycker du liksom om sociala medier och marknadsföring? Är det någonting som är vettigt, eller är det någonting som bara liksom är det bortkastade pengar?
Sociala medier marknadsföring är A och O.
Men varför tror du att företag liksom inte inser det ännu?
Därför att de själva inte är generationen och användare. Så att de förstår inte sin egen kund och kundens beteende. Jag menar, förr i tiden, jag är 39, när min pappa kom hem från jobbet så hade mamma lagat mat och vi käkade, och sen gick farsan in på muggen och läste Expressen. Det var liksom standard procedure. Och sen så kollade alla på nyheterna, och det som sades på nyheterna, det var lag. Det var ett typ av beteende, och man läste även morgontidningen, och det som stod i ledan, det var det som gällde. Idag så är ju nyhetsinformationen extremt mycket mer personlighetsrelaterad och vänrelaterad. Så att om du skriver att du har varit på en dålig semester i Cypern med ett specifikt bolag på dina sociala medier, då litar ju alla dina vänner på det. Så att Det medger ju också en hel del desinformation, vilket är ett jätteproblem för regeringar och politiker och så vidare, som inte kan styra befolkningen på samma sätt som de alltid har gjort tidigare, lite vänsterdrivet, om ni förstår vad jag menar. Men när det kommer till bostadsförsäljning och den här life quality, så kan man ju säga att det är det som är den största katalysatorn och drivkraften för att det växer så mycket här nere också. Det är ju för att tillgängligheten på nya kunder blir så stor när deras vänner visar vad de har gjort för investering. Då litar vännerna på det och de ser med egna ögon på sociala medier hur nice den här lunchen var. Eller vad det nu än kan tänkas vara. Ja, förr i tiden så gjorde du bostadsförsäljning genom att försöka annonsera med att sätta upp skyltar här nere där det stod se vänder, vilket betyder till salu. Men chansen att den här kunden kommer knatandes på gatan och säger du älskling, det här townhouse eller vad det nu är för något bakom buskarna där, ska vi inte se det som vi inte ser ett skit av på den här skylten? Så var det ju när jag flyttade ner hit också. Det var därför som jag tänkte att om jag nu är går först i bräschen och börjar göra drönarfilmer och allt möjligt. Vi var absolut först på marknaden att göra det. Nu har en massa andra apat efter såklart, men vi var först. Och är du först så blir du ibland störst inom alla businessar. Men vår målsättning är inte att bli störst, vi ska vara bäst i vår specifika kundgrupp. Men det är ett helt annat sätt att sälja bostäder på som det var då. Det var liksom arrangerade resor från typ Leeds i England. Och kunder kom ner och liksom blev vallade runt omkring på olika visningar i stora busslass. Och så skulle de köpa off-plan-projekt och semesterboende. Men det var ju väldigt sällan någon som pitchade att flytta hit permanent. Därför att det fanns ju inte på kartan. Det var ju bara för pensionärer och eventuella människor som hade sålt sina bolag. Idag är ju primärkunden som sagt runt 46 år, har två barn och fortfarande operativ i sin verksamhet från 155 länder. Så vill man röra sig från Sturehof och bara prata om typiska saker som sker i Stockholm och Sverige eller motsvarande i Malmö och Göteborg, så kan jag ju säga att det är extremt mycket mer kompetens berikande liv att bo här nere och prata med entreprenörer från 154 andra nationaliteter än sin egen.
Sen är det inte billigare att bo här också, alltså liksom om du slår ut det?
Inte om du heter Jimmy Widén, men...
Det
är definitivt en viktig poäng. Det är mycket billigare att bo här nere, speciellt som familj. Du köper ju inga vinterkläder och sådana saker på samma sätt, men... Det är dyrt om du går på de dyra restaurangerna, men om du väljer att käka jättebra spansk mat på liksom typiska spanska chiringuitos på stranden, ja då kostar det ju ingenting. Men det som är den största och viktigaste aspekten att tänka på om man flyttar hit är att du kan ju äta en picknick på stranden året om gratis i stort sett. Men om du börjar leva ett liv där du går på restaurang 7 dagar i veckan, så är det klart att det kostar mer än vad det gör i Stockholm, där du på söndagar har rullgardinen nere och knappt vill träffa pizzaleveranskillen utan skickar in pengarna genom brevinkastet, säger bye bye. Så är det ju ett annat liv här nere, för att söndagarna är vår stora liksom familjedag. Här dricker vi vin och går ut och käkar lunch och så vidare. Jag har ju försökt hela tiden leva som jag gjorde i Sverige här nere, för att också ha så mycket energi som möjligt i min business. Kommer du bakis till jobbet på måndag som spanjorerna gör varje måndag, då händer ju ingenting förrän på onsdagen. Men då är det snart helg igen för spanjorerna, och det är därför de blir bortsprungna utav oss nordbor som kommer ner och jobbar som vi har gjort i Sverige.
Men vad skulle du säga, för att du har tryckt mycket på nätverk, vi tycker också att det är jätteviktigt ha ett nätverk men också kunna kapitalisera på sitt nätverk. Men låt oss säga att du har precis slutat skolan eller jobbar kanske som diskblockare någonstans. Vilka tips kan du dela med dig för att bygga liksom ett starkt och långsiktigt nätverk?
Det viktigaste man måste göra idag, det är att se alla människor man träffar som en potentiell tillgång någon gång. Så att är man duktig på att byta nummer med folk man träffar, lägga till folk på sociala medier, se till att tänka lite Heinz ketchup som jag brukar säga. Försök vara top of mind på hyllan i matbutiken när kunden kommer gående. då har du en jättebra möjlighet att oavsett vad du bestämmer dig för i livet nyttja, inte utnyttja, utan nyttja det nätverk du har byggt upp. För många gånger så handlar det om att rekommendationsförsäljning, det växer ju hur mycket som helst i alla branscher, och många gånger så handlar det bara om att faktiskt liksom kunna vara tillgänglig och vara top of mind när tillfället kommer upp. Och det tror jag är det vi har varit duktigast på. Jag har jättemycket folk på alla mina sociala medier som alla känner mig eller känner till mig. Så att jag får rekommendationer på grund av att de vet genom någon att jag har gjort ett bra jobb. Och det i sin tur ger ju ringa på vattnet även globalt idag. Så jag flyttade ner med ett starkt nätverk i Sverige primärt. Men förra året sålde vi till 36 nationaliteter genom min byrå. Så att det säger ändå en hel del om hur snabbt det kan gå om du verkligen skapar nöjda kunder som då ger dig nya kunder.
Ja, och sen måste man ju ha ett open-minded mindset. Du måste också kunna förvalta ditt nätverk. Men som du säger, du hade ett starkt nätverk på den svenska marknaden, men då har du fortsatt liksom jobba med och dragit till nya människor. Så det är någonting som man måste hela tiden jobba med löpande. Men på ner nu att vi har en lyssnare som men kanske inte har så mycket startkapital, men drömmer att göra en karriär i Spanien eller i Dubai. Har du några tips till?
Tjänster.
Ja.
Om vi går tillbaka till att människor har, att jag och Elon Musk bara har 24 timmar var per dygn. Så är det så att om du ser saker och ting från mottagarens villkor istället för dig själv. Tar vi Coca-Cola här till exempel, så tänker deras marknadsavdelning, hur ska Coca-Cola uppfattas från mottagaren? Om de istället tänkte, vad kan vi tillföra mottagaren från Coca-Colas räkning? Så skulle det troligtvis gå ännu bättre. Så om du inte har några pengar och inte har något nätverk, försök hjälp människor att spara tid. Tänk, hur kan jag spara den här grannens tid 2 timmar om dagen? Vad kan jag hjälpa honom med? Är det att tvätta hans bil? Är det att hämta hans tidning på morgonen? Är det att hämta ungarna på dagis? You name it egentligen. Och sen sälj in det från aspekten och kanske fråga honom, vad kostar du per timme i din business? Det är en spännande öppningsfras. Ja, vad menar du? Ja, men du är advokat liksom. Vad kostar du i timmen? Jag kostar 5000 kronor i timmen. Så om jag sparar dig 2 timmar om dagen, då skulle du teoretiskt kunna fakturera 10 000 kronor mer, eller hur? Absolut, säger han. Bra, då ser jag till att tvätta din bil som jag har sett dig göra på söndagarna. Och för det kommer jag ta 10% av vad du tjänar på dina 2 timmar. Så jag tar inte betalt för min tjänst förrän du säger att du har tjänat mer pengar. Det är en ganska intressant pitch.
Riktigt bra tips. Ja. Riktigt säljare är ju mer. Men om vi tittar på vilka, alltså om vi tittar på profilen och egenskaperna och färdigheterna för att få jobba hos dig, vad skulle du säga var prioriterat?
Det har förändrat sig lite liksom under åren. Jag har hjälpt väldigt många i mitt bolag som man kan kalla då rookies, vilket jag själv var en vacker dag för länge sedan. Men och bli duktiga. Min utmaning idag är att jag har inte riktigt tid att hjälpa människor in i mitt bolag om inte de kan tillföra någonting till mig. Så att sitter man idag på ett jättestarkt nätverk, man har till exempel varit dammsugarförsäljare i Danderyd och man har varit jäkligt duktig på att sälja dammsugare, och man har lagt till alla de här kunderna som har köpt dammsugare på sina sociala medier och man har en bra relation med dem, då kan man mycket väl ringa till mig och fråga och bli mäklare här. För då sitter man på en tillgång som jag kan ha nytta av i form av en stark köpkraft. Men om man idag är en duktig mäklare i Kalmar så är det ingen idé att ringa mig. Därför att det finns ingenting som jag behöver från den individen. Och därför så känner inte jag, jag har 100 arbetsansökningar i veckan. Bara så att man förstår perspektivet. Och det finns ingenting den mäklaren kan tillföra i mitt bolag ställt i relation till att sättet man säljer bostäder på i Sverige är helt annorlunda mot hur man säljer här. Men också i aspekten att det Kalmar-nätverket som den mäklaren sitter på är inte riktigt vår målgrupp av köpare i bolaget idag. Så att det är ett ärligt svar. Om du däremot har sålt liksom dammsugare i Belgien eller jättemycket dyra bilar eller någonting sånt, ja, då är du supervälkommen att höra av dig, för då har du ett bra nätverk. Det ger mig någonting.
Mm. Ja, men det är vettigt.
Men i första hand så det vi behöver idag, det är fler språk. Vi behöver inte fler svenskar.
Vilka har ni idag?
Vi pratar 11 språk här idag, men vi söker just nu holländare, rumän, fransktalande.
Ja. Hör ni det? Skicka er ansökan till mig. Yes. Och ta ett starkt nätverk. Men om vi tittar på när du kom hit, hur lång tid tog det för att göra den första affären?
Den gjorde jag faktiskt innan jag flyttade hit. Jag gjorde 2 stycken off-plan affärer innan jag flyttade hit. Där jag hjälpte några vänner till mig. Det var då tanken växte. Sen tog det, jag flyttade hit 2 december 2017 permanent med alla väskor på Arlanda. Och första affären fick jag betalt för på väggen där borta 30 januari 2018. Det är den där upptryckta checken. På 5000 euro är commission på, men affären tror jag var på 125 000 euro.
Mm.
Så att ja, det tog några veckor och sen rullade det på, och jag gjorde ganska många affärer. Jag tror jag gjorde 15 affärer första 3 månaderna. De flesta av dem var så kallade off-plan affärer av lägenheter. Och sen gjorde jag min första jätteaffär på 40 miljoner SEK i februari 2019.
Vilken är den största transaktionen du har genomfört?
Ja, får vi igenom den här affären som vi ska signa idag i Dubai, så är det ju nästan 250 miljoner. Om vi inte får igenom den så är det några stycken runt 100 miljoner som jag har gjort.
Skulle du säga att det är lättare att göra med en köpare som köper för en högre summa?
Nej, absolut inte. Det är ju, det är precis lika krångligt.
Det är så, ja. Därför man tänker att de, många vill inte slösa tid. De är effektiva, liksom, vet vad de vill ha. Presenterar du exakt allting, alla checkboxar.
Det är oftast inte kunden i fråga som är utmaningen, utan det är komplexiteten runt hur affären ska genomföras. Och den är inte nödvändigtvis enklare bara för att man har en högre budget. Och mitt bolag säljer bostäder från 300 000 euro uppåt. Vi försöker följa kundprofilen, därför att vi ser det som att du kanske vill köpa något för 300 000 euro. Så om jag ger dig samma service som jag ger någon som vill köpa något för 100 miljoner euro, då får jag din telefonbok i form av dina rekommendationer. Och där kan det finnas vad 17 som helst i budget. Så att vi har en genomgående mentalitet i hela bolaget att alla kunder är lika viktiga så länge kunden är vår kundprofil. Och det är du till exempel inte om du har vunnit på lotto. Då är du inte vår kundprofil. Därför att vår kundprofil spelar inte på lotto. Så att man kan säga att det är ett litet harsh sätt att se på det. Men jag är av den största övertygelsen att det är bättre att vara sniperinriktad och riktigt duktig på det du väljer att jobba med eller mot, än att vara lite hagelbössa och skjuta på allt. Mm. Så att vi tackar nej till affärer och potentiella bostäder att sälja varje vecka, därför att vi känner att det här är inte rätt för vår affärsplan.
De här man säljer på off-plan här i Spanien, är det någon risk?
Nej, inte längre. Det är många år sedan nu. Det är bankgarantier här och det är väldigt liksom gedigna developers, så det behöver man inte vara rädd för.
Och i Dubai?
Samma sak där. Men i Dubai så är det typ bara 2-3 olika developers som får jobba. Och alla de är ju kopplade till styret. Så att Så det är koll på läget där också, men det är inte så lätt att börja bli developer själv.
Ser du av, eller märker ni av att det är fler och fler skandinaver och svenskar som söker och köper och Rubai?
Absolut, absolut.
Ja. Och var, du var lite innan på det att du har 3-åriga mål, 5-åriga mål, var ser du där om 3 år respektive 5 år?
Om 3 år har vi öppnat upp på ytterligare en destination och har en business som rullar i stort sett utan att jag är inne och petar i varenda detalj. Och om 5 år så har jag förhoppningsvis köpt ett second home i Dubai också. Så det är mina målsättningar. Det var ganska tydligt.
Inga planer på att flytta tillbaka till Sverige?
Nej, det är...
Kan du berätta lite kort om din Ferrari? Mm. Den här klassiken.
Det är en Ferrari 355 GTS Targa från 1997. Det var min drömbil när jag var 13-14 år. Så jag hade en poster i pojkrummet. Och när jag väl fick lite pengar över så kände jag bara i magen att jag ska köpa den bilen jag alltid hade som drömbil. Jag ska inte gå och köpa någon lite nyare sportbil. Så jag letade med ljus och lykta i flera år innan jag hittade exakt det skicket jag ville hitta på den modellen. Och jag kommer aldrig sälja. Men förhoppningsvis kanske köpa någon annan någon gång också. Men...
Ja, det finns, det finns. Sista frågan här, Jimmie. Hur definierar du framgång?
Ha mycket tid över till att göra det som du vill göra förutom ditt jobb. Och sen tycker jag att liksom en framgångsfaktor för mig är att älska det man jobbar med. Det är för mig framgång.
Ja. Jimmie, stort tack för tiden.
Tack själva.
Jag önskar dig fortsatt lycka till och kör på.
Hoppas solen skiner här.